Ja, men det är ju en glädje för Inga-Lill och mig att få möjlighet att komma och träffa er den här helgen och vara tillsammans och dela andlig gemenskap och framförallt dela Guds ord med varandra och förhoppningsvis också dela andliga välsignelser som jag tror att Herren vill ge oss. Och så får vi tillfälle att träffa släkten också. Det är så här extra bonus liksom. Vi sa när vi åkte hit ifrån Sollentuna i eftermiddag och ikväll att jag hade ju en bibelhelg i Älgarås för en hel del år sedan, men vi kunde inte komma på riktigt när det var. Och vi sa att kanske var det till och med när vi bodde i Malmö, och det är 11 år sedan vi flyttade från Malmö till Sollentuna. Så ja, det var en gång, men vi minns inte riktigt när det var. Däremot så känns det ju väldigt färskt i minnet att tänka på Kåfallahelgen. Här första helgen i april det här året, då det var ovanligt många med just ifrån eran församling i Älgarås. Och vi minns också med glädje och tacksamhet när vi fick tala om andens gåvor, våra gudomliga arbetsverktyg. Och jag minns också hur öppet och tacksamt det var, vilken längtan ni hade, och hur vi också upplevde hur den heliga ande var med oss och mötte oss och rörde vid oss. Och nu så har vi bett om att Herren ska få välsigna oss, och det förstår vi att ni har gjort också inför den här helgen. Vi ska dela Guds ord utifrån ett annat ämne då, om en levande och förnyad församling utifrån Romarbrevets 12:e kapitel. Och innan vi läser det kapitlet så vill jag också bara nämna om att även den här gången, precis som på Kåfalla, så har jag med mig den här boken, den här senaste som jag har skrivit då, Du är Petrus, som är en bok med 52 kapitel där man helt enkelt får vandra med och följa Simon Petrus, lärjungen Simon Petrus liv tillsammans med Jesus i 52 kapitel. Så man kan faktiskt använda den ett helt år om man bara läser ett kapitel i veckan, men man kan ta den på kortare tid också. Den finns med där ute, 149 kronor. Och du kan betala kontant, du kan swisha och du kan sätta in på konto. Men vilket du än gör, om du nu gör det, så skriv upp ditt namn och bara sättet på vilket du betalar, så har framförallt min fru lite koll på det. Jag vill tacka Herren också än en gång, och att vi får än en gång be om Guds välsignelse över den här helgen. Ja, Fader i himlen, vi tackar och prisar dig för att du har gett oss tillfälle att mötas på det här sättet den här helgen. Och vi får mötas i ditt underbara namn, Jesus. Och då har du lovat att vara mitt ibland oss. Så vi får mötas omkring en öppen bibel och dela ditt ord med varandra. Vi tackar och lovar dig. Och tack att ditt ord alltid är levande, Herre. Men kom, helige ande, och gör det också levande för våra hjärtan. Öppna våra inre ögon så att vi ser de andliga verkligheterna. Och jag ber att du ska vara med oss redan ikväll, och jag ber att du ska välsigna morgondagen och söndagens gudstjänst också, Herre. Och låt oss få uppleva att vår tro får växa, Herre, på dina möjligheter och vad du vill göra. Och tack för vad du har gjort och gör genom den här församlingen, och tack för vad du ytterligare vill göra. Och jag ber att den här helgen också ska få bidra till att församlingen får ta steg ytterligare framåt tillsammans med dig, Herre. Vi tackar dig för det i Jesu underbara namn. Amen. Amen. Då ska vi slå upp Romarbrevets 12:e kapitel, och så ska vi börja med att läsa hela det kapitlet. För vi ska ju ha det som underlag för den här helgens undervisning, som jag sa då. Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Och nu använder jag allra mest Svenska folkbibeln, den senaste versionen 2015. Men ibland citerar jag också ifrån Bibel 2000. Romarbrevet 12 från början där. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Och gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Och gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och kan vi alla säga ett kraftigt amen till hela det här kapitlet. Amen. Tack för det. Det här kapitlet beskriver en levande församling. Också skulle vi kunna säga en förnyad församling. Bakgrunden, det är ju alla de här kapitlen som finns innan då i Romarbrevet. Det står ju ett därför i början av det här kapitlet. Och det hänvisar ju till allt det som Paulus har skrivit tidigare. Och då är det ju så att i de 8 första kapitlen så har han beskrivit bakgrunden till frälsningen i Jesus Kristus. Varför den behövs. Vad frälsningen innebär. Framförallt det här med rättfärdiggörelsen genom tron. Att få bli rättfärdiggjord i Jesus Kristus genom tron på honom. Och det mynnar ut i det 8:e kapitlet. Som är ett sånt här helt fantastiskt kapitel i Bibeln. Som man behöver återkomma till och landa i igen och igen. Beskrivningen av livet och identiteten i Kristus. Och som börjar med ingen fördömelse och slutar med ingen skilsmässa. Evig gemenskap med Fadern och Sonen och den helige Ande. Och sen kommer 3 jätteintressanta kapitel som handlar om Guds plan med Israel. Och jag menar, det bara det vore värt en hel bibelhelg också. Och det utvecklar Paulus där. Och sen kommer de praktiska förmaningarna resten av brevet. Och då börjar han med att liksom, inspirerad av den helige ande, måla bilden av församlingen. Så det kapitel som vi har läst nu, där målar Paulus med den helige andes hjälp och inspiration en bild av hur Gud har tänkt sig att församlingen skulle vara och fungera. Och jag tror att vi kan se 3 perspektiv i det här kapitlet, om vi börjar med det inledningsvis. För det första, som jag sa, så är det en beskrivning av Guds plan och tanke. Så här vill Gud att våra församlingar ska fungera. För det andra så skulle vi ju kunna använda det här kapitlet liksom som en trosbild för våra församlingar. I det här fallet för eran församling här. Att det här är liksom trosbilden, det här är framtidsbilden, framtidsvisionen av vad Gud vill göra i den här församlingen. Ibland när jag arbetar med församlingsledningar i synnerhet så brukar jag ställa frågan, hur ser er församling ut om 5 år? Och vad har ni i era hjärtan? Vad ser ni inom er när ni tänker 5 år framåt? Och vad tror ni Gud har på agendan för er församling inom den här 5-årsperioden? Och då skulle man kunna också se det här kapitlet som en trosbild, en trosvision för hur Gud vill förändra församlingen och förnya den. Och vad som också vi har i våra hjärtan och längtan finns ju liksom uttryckt i det här kapitlet. Det tredje perspektivet, och det vill jag att vi ska använda oss av också den här helgen. Att använda Romarbrevet 12 som en spegel. Där ni helt enkelt speglar er församling i det här kapitlet. Och då kommer ni att göra förhoppningsvis en hel del positiva upptäckter. För jag kommer att gå igenom kapitlet bit för bit. De här 4 samlingarna som vi har nu då. 2 imorgon kväll och också söndag förmiddag. Och så med början ikväll då. Och då kommer ni att göra en del positiva upptäckter. En del av de punkter jag går igenom kommer ni att bli väldigt glada över och säga, ja men så är det hos oss. Just det, det känner vi igen. Så fungerar det faktiskt hos oss. Ja men gläd er över det då. Och tacka Herren för det. Och ibland kanske ni kommer att liksom, när ni speglar i det här kapitlet, känna, ja vi är på väg åt det hållet men vi är inte riktigt där än. Då säger jag, fortsätt på väg åt det hållet som ni liksom ser i den här spegeln. Och några gånger kanske ni upptäcker något i det här kapitlet där ni känner, nej, det fungerar ju inte hos oss faktiskt. Där har vi en stor brist, där har vi en stor svaghet. Ja, men då får vi be Herren om förändring där. Då är det just de områdena som Herren vill förändra. Så okej, okay, är ni beredda? Då tittar vi i spegeln nu då. Och då vill jag gå igenom som sagt vad det här kapitlet bit för bit i den tur och ordning som vi möter de här kännetecknen på en levande och en förnyad församling. Och ikväll så är det de 2 första verserna som vi framförallt ska stanna vid. Och sen så fortsätter vi imorgon klockan 16 och så blir det en fikapaus på mitten och så klockan 18 är det andra bibelstudiepasset och så också söndag förmiddag. Så jag läser de 2 första verserna igen. Därför uppmanar jag er bröder, och när det nu står bröder så får inte systrarna känna sig utanför. Det var liksom i den kulturen så var det så här man sa och så här man skrev. Men man menade syskonen, man menade både bröder och systrar. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det första kännetecknet på en levande och förnyad församling, det är att en sån församling består av överlåtna medlemmar som har ställt sina liv till Guds förfogande. För det är ju så att församlingen blir det som vi som medlemmar blir och är. Så är det ju. Så andlig förnyelse i en församling och andlig utveckling i en församling, det börjar ju alltid på det här personliga planet hos dig och mig i våra liv. Och här uppmanas vi att vi ska frambära oss själva. Ja, här står det, vi ska frambära våra kroppar. Och det handlar om hela vår personlighet. Vi ska frambära oss själva som ett levande offer åt Gud. Och det är vår andliga gudstjänst. Och för att förstå vad det är Paulus menar här, så får vi också ta lite hjälp av hans broder och kollega Simon Petrus. Om vi går till 1 Petrusbrevet, det 2 kapitlet, och så läser vi verserna 4 och 5 där, så öppnar det upp en förståelse vad det är Paulus menar när han säger att vi ska frambära oss själva som ett levande offer åt Gud. 1 Petrus 2, 4 och 5. Kom till honom, alltså Jesus Kristus, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och här använder ju Petrus 2 bilder. Dels säger han att vi är levande stenar i ett andligt husbygge, ett andligt tempelbygge. Och då anknyter han till det gammaltestamentliga templet, va? Och vi är levande stenar. Det är Jesus som är den levande stenen. Han är grunden, men vi är också levande stenar i detta bygge. Men så är vi också prästerskapet i det templet. Och då är vi kallade att bära fram andliga offer som Gud med glädje vill ta emot genom Jesus Kristus. I gamla testamentets tid så var det ju leviterna och prästerna där. Det var de som frambar offer. Och det var tjurar och det var bockar och det var kalvar och det var oerhört mycket sånt. Jag är glad att den tiden är förbi, måste jag säga. Det är inte sånt vi bär fram idag. Men vi är ett heligt prästerskap. Vi är ett allmänt prästerskap. Och då är det ju så här att alla som tror på Jesus och tillhör honom tillhör det allmänna prästadömet, prästerskapet. Redan Luther upptäckte ju det. Att vi får vara med och tjäna Gud, varenda en utav oss. Sen finns det ett andligt ledarskap, men det är något annat. Men det allmänna prästadömet, det handlar om var och en som tillhör Jesus. Och vill leva för honom och tjäna honom. Och som sagt, då är det andliga offer som vi är kallade att bära fram. Och då handlar det väldigt mycket om att bära fram oss själva. Att ställa våra liv till Guds förfogande. Det är ett andligt offer som Gud tar emot med glädje. Det handlar också om vår lovprisning. Att frambära lovets offer. Vår lovprisning och vår lovsång inför Gud. Lovets offer är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Står det i Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Men i Romarbrevet 12:1 så är det framförallt den här helöverlåtelsen. Där vi var och en ställer våra liv till Guds förfogande. För att leva för honom och för att tjäna för honom. Och detta är er andliga gudstjänst. Så gudstjänst, det är inte bara när vi samlas på söndag 11:00. Det är gudstjänst. Då kommer vi tillsammans för att tillbe Gud och för att lyssna på hans ord och för att också dela gemenskap med varandra och tjäna Herren. Men gudstjänst är hela livet egentligen. Och här ska jag berätta en liten rolig berättelse för er. Jag vet inte om ni har hört den. Och skulle du ha hört den så bli glad för att du får höra den en gång till. Och har du inte hört den förut så lyssna noga. Det var en kristen sjuksköterska. Tack Gud för alla sådana. Det behövs mängder av dem. Och hon tillhörde en församling också. Och hon var alltid troget med. Och nu var det möteserie i församlingen. Så det var möte kväll efter kväll. Och hon ville vara med så mycket som möjligt. Men den här gången på avdelningen så fick hon jobba över. Så hon upptäckte ju till sin förfäran då att det blir svårt för mig att hinna i tid till mötet. Om det nu var 7 eller vad det var den här kvällen. För hon fick jobba över det. Och hon blev lite irriterad och lite frustrerad över det här. Att hon skulle inte kunna komma riktigt i tid. Men hon skulle ändå dit. Men det blev nog lite för sent. Och då märkte patienterna det också. Hennes kollegor att hon var lite frustrerad och irriterad sådär. Då var det en av patienterna som spelade henne ett riktigt spratt. För de hade ju andakt ibland på den där avdelningen. Och då fanns det en skylt som man brukar sätta upp liksom på dörren där. Där det stod gudstjänst pågår. Och den här patienten, han lyckades liksom få tag på den där skylten. Och när hon inte märkte det så satt han fast den där bak på ryggen på henne. Gudstjänst pågår. Och sen då fick hon ju se det när hon skulle hem då, va. Så fick hon ju, upptäckte hon ju så småningom att det stod gudstjänst pågår på ryggen på henne. Och först blev hon ju lite arg då över det här skämtet som den här patienten hade. Hon visste väl inte vem det var först som hade gjort det. Men jag vet inte om det kom fram sedan. Men sen började Gud tala till henne. Gudstjänst pågår. Och kanske blev hon påmind om just den här texten i Romarbrevet 12:1. Och det var som att den heliga ande liksom talade till henne och visade henne. Det är meningen att hela ditt liv ska vara en gudstjänst inför mig. Och ditt arbete här på sjukhuset, på avdelningen här som sjuksköterska. Det är verkligen en gudstjänst inför mitt ansikte. Så det är inte bara när du kommer till kyrkan ikväll på möteserien eller vid de andra tillfällena när du är där som det är gudstjänst. Det är bara en liten del i det hela. Det är min tanke är att hela ditt liv ska vara en gudstjänst. Gudstjänst pågår hela tiden. En levande församling består av medlemmar som har förstått att gudstjänsten pågår hela tiden. Att hela vårt liv är en gudstjänst inför Herren. Och då tror jag också att det handlar väldigt mycket om att få tag på den här lärjungaskapstanken. En överlåtelse till det allmänna prästadömet och en överlåtelse till det man skulle kunna kalla för det allmänna lärjungaskapet. Därför att vi alla kallade att vara lärjungar. Och har ni tänkt på vad Jesus sa i missionsbefallningen? Han sa, gå ut och predika evangelium och gör alla folk till vad då? Ja, just det. Det är så det står i missionsbefallningen. Gör dem till lärjungar. Och döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och då kommer jag vara med er. Det lovar jag. Alla dagar, inte tidens ände. Att göra lärjungar. Att bli lärjungar och att göra lärjungar. Att leva i den här överlåtelsen till Herren. Där hela vårt liv är en gudstjänst. Det är att komma in i lärjungaskapet. Och låt mig stanna några minuter vid den tanken om lärjungaskapet. För i lärjungaskapet så möter vi 5 kallelser ifrån Jesus. Och låt mig bara ta det väldigt ganska kort och koncentrerat. Men ändå nämna de 5 kallelserna. Och vi ska läsa de 5 texterna också. I Matteus allra först, 11 och 28, så möter vi den första kallelsen som har att göra med lärjungaskapet. Där är kallelsen, kom till mig. Kom till Jesus. Där står det så här, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Det börjar med att vi bara får komma till Jesus. Precis sådana vi är. Med all vår längtan. Och han vill stilla den. Med alla våra bördor och vi får lägga ner dem vid hans fötter och han lyfter av dem ifrån oss. En underbar ljuvlig kallelse där lärjungaskapet börjar. Det börjar med att komma till Jesus och att få en relation med honom. Att lära känna honom och få den här djupa underbara relationen med Jesus. Då kom till mig. Men det stannar inte där, utan nästa kallelse, det är följ mig. Matteus 4 och verserna 18 och 19 där. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han 2 bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa det till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast så lämnade de näten och följde honom. Så här säger Jesus inte bara kom till mig, utan han säger också följ mig. Och då handlar det om den här vandringen tillsammans med Jesus. Där vi lever med honom och vandrar med honom. Och där det är Jesus som är Herre. Vad bra, vad är det du heter, mötesledaren? Va? Vad heter du? Krister. Krister, vad bra att vi fick sjunga han är Herre. Jesus är Herre. Den ukristna bekännelsen, vet ni. De första kristnas bekännelse, det var Jesus är Herre. Och det fick de ge sina liv för. När romarriket krävde att det är Caesar som är herre. Det är kejsaren som är herre. Då sa de kristna, nej, det är Jesus som är herre. Och de fick ge sina liv för det. Alltså, när vi börjar förstå att Jesus inte bara är vår frälsare, utan han också är vår herre. Och det handlar om att han ska få vara herre i våra liv. Och att han ska gå före och vi följer efter honom. Det är han som anger riktningen. Det är han som anger takten. Och vi följer med honom och efter honom i en efterföljelse. Det är den andra kallelsen i lärjungaskapet. Att överlåta sig till det. Den tredje kallelsen, den är bli kvar i mig, säger Jesus. Bli kvar i mig. Och det sa han ju bland annat i sitt avskedstal i Johannes 15. När han tar den här bilden om vinträdet och grenarna. Så står det så här i Johannes, det 15 kapitlet och den 4 versen. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Förbli mig, eller som det sägs ännu rakare i Bibel 2000, bli kvar i mig. Och då handlar det om vår djupa identitet i Kristus. Det handlar naturligtvis om vår gemenskap med Jesus, vår livsgemenskap med honom, precis som vinträdet och grenarna. Så länge grenarna finns kvar i stammen så flödar stammens save, stammens liv och kraft ut till varje gren. Och då spelar det ingen roll om det är en gammal gren som har suttit där i åratal eller det var en som kom i våras. Om det är en stor och tjock gren eller det är en liten, svag och bräcklig gren, det har ingen avgörande betydelse. Det enda som har betydelse, det är att grenen är kvar i vinstocken, i stammen, och står i ständig kontakt med stammen. Och då är det ju inte grenarna som bär stammen, utan det är ju stammen som bär grenarna. Vårt liv som lärjungar är ett liv i Kristus. Och det är ju det Paulus har beskrivit så starkt, i synnerhet i Romarbrevet 8. Han har talat om vad livet i Kristus och identiteten i Kristus innebär. Och utifrån det uppmanar han oss till överlåtelse. Bär fram er själva som ett levande offer inför Gud. Det är er andliga gudstjänst. Och det handlar om att bli kvar i Jesus Kristus. Och när vi är kvar i honom, då blir han kvar i oss. Det är ju det här dubbla. Vi i Kristus, Kristus i oss. Och om vi tycker ibland att liksom efterföljelsen börjar bli lite tung, då ska vi förstå vad det innebär att bli kvar i Jesus. För då får vi ny kraft. Då kommer vi in i en vila. Grenarna vilar i stammen. Som jag sa, det är stammen som bär dem och inte tvärtom. Vi kommer in i en vila, en trons vila. Och där vi märker att då bär vi frukt. Inte därför att vi anstränger oss så fruktansvärt mycket, utan därför att vi låter Jesus bo i oss och leva och verka i och genom oss. Bli kvar i den gemenskapen och bli kvar i den identiteten, säger Jesus. Och då kommer vi till den fjärde kallelsen. Och den uttryckte Jesus också den sista kvällen han var tillsammans med lärjungarna i två texter. Dels i det 13:e kapitlet, verserna i Johannes 13, 34 och 35. Och dels i det 14:e kapitlet, den 12:e versen. Så vi läser först Johannes 13, 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vad handlar det här om? Bli lika mig. Det första är kom till mig. Det andra är följ mig. Det tredje är bli kvar i mig. Det fjärde är bli nu lika mig. Så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Lika mycket som jag älskat er. Ni ska bli lika mig i sinnelag, i karaktär, i er kärlek. Så ska ni låta er fyllas av min kärlek. Och han säger också samma sak, att bli lika honom i 14 och 12. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Ni ska också bli lika mig i de gärningar som jag gör. Och då är det kåfallahelgen som vi liksom minns, va? För ni som var med då, ni vet att jag sa andens gåvor beskrivna i första Korintierbrevet 12. Det är Jesu gärningar genom dig och mig. Det var exakt de här gärningarna Jesus gjorde. Och han gjorde dem genom den heliga ande. Det är de gudomliga arbetsverktygen som Herren vill låta oss använda. Och Jesus säger, ni ska fortsätta att göra mina gärningar. Ni ska vara fyllda av min kärlek och ha mitt sinnelag. Det är det Paulus kallar andens frukt i Galaterbrevet 5. Och ni ska göra mina gärningar. Det är det Paulus kallar andens gåvor i första Korintierbrevet 12. Och det hela går ut på, ni ska alltså bli lika mig. Ni vet att människor som ännu inte känner Jesus, ja, en del vet ju inte alls vem han är. Okunnigheten är ju stor, inte minst i vårt land, va? Man vet ju nästan, alltså jag glömmer aldrig vid ett tillfälle, vi hade några grannar, och det är en hel del år sedan, kommer ni ihåg, när det dels var Jesusfilm på påsk och samtidigt så pågick den här serien Skärgårdsdoktorn. Kommer ni ihåg det? Det var Jesus film på påskdagarna och så den där serien Skärgårdsdoktorn hade pågått ett antal veckor. Och så frågar vi grannens lilla flicka så här. Har ni sett Jesus filmen nu i påsk på TV? Jesus filmen sa hon. Menar du Skärgårdsdoktorn? Hon visste mer om Skärgårdsdoktorn, hon visste inte vem Jesus var, va? Och vet människor någonting om Jesus har de ofta en ganska suddig bild och ibland en fullständig vrångbild av honom. Hur ska människor i Sverige idag få chans att få en rätt bild av Jesus? Genom att vi liknar honom. Genom att de ser Jesus i våra liv. I vårt sinnelag, i våra handlingar och i de också övernaturliga gärningar som vi i Jesu namn och genom den heliga andes hjälp får lov att göra. Då kan världen få, det vill säga de som ännu inte känner Herren, då kan de få en rätt bild av Jesus. Bli lika mig. Alltså hela lärjungaskapet går ut på att bli lika mästaren. Alltså om vi talar om vi gör en jämförelse med yrken, så talade man i alla fall förr om lärlingar, ni vet. Det var snickarlärlingar och det var målarlärlingar och det var alla slags lärlingar. Som fick gå tillsammans med en mästare och lära sig ett yrke. Och målet var ju att man skulle bli lik mästaren för att kunna göra jobbet och yrket själva. Jesus är den stora mästaren. Vi är lärlingar, vi är lärjungar. Och tanken är att vi ska bli lika Jesus mer och mer. Det är ju en process som pågår hela livet. Och en dag ska vi bli fullkomligt lika honom när vi kommer hem. Men vi är inte där än. Men på väg dit så ska vi bli mer och mer lika Jesus. Och nu ska jag ta en liten solskenshistoria. Det här hände för en del år sedan. Våra barn, våra härliga barn, Johnny och Camilla, de hade bjudit oss på hockeymatch på Globen. Och jag menar, jag har sett många hockeymatcher på TV, men jag hade ju inte varit på en riktig hockeymatch i verkligheten, live alltså. Och det var ju en upplevelse. En spännande upplevelse. Oj, vilken atmosfär det var liksom. Det var en upplevelse att vara med på det. Och så var det vår dotter som körde bilen och vi åkte hem från den här hockeymatchen. Och då är det ju så här att vi bor i Sollentuna och då bodde vår dotter i Solna och vår son bodde inne i stan. Så först blev han avsläppt in i stan och så åkte vi ut då. Och så när vi kom närmare Solna station, pendeltågstation, så sa Camilla så här, vår dotter, eller Inga-Li sa först, ja men nu kan du släppa av oss här, vet du, i Solna, så har du nära hem. Och så tar vi pendeltåget och då är det några stationer bara. Inga-Li, är det 8 minuter eller vad är det kan ta, va? Ja, från Solna till Sollentuna station. Och sen har vi 5 minuters promenad bara, så det är ju hur enkelt som helst. Så hon sa det, släpp av oss här så tar vi pendeltåget, så behöver det inte bli så sent för dig. Och så. Nej, sa hon, tänker jag inte göra. Jag tänker köra er ända hem till Sollentuna, hem till er bostad naturligtvis. Nej, sa Inga-Li, behöver du inte göra. Jag sa inte så mycket, jag lyssnade bara liksom lite intresserat. Och det utspann sig liksom, det blir nästan som en fight mellan de här två. Där två starka kvinnor liksom hävdade sin åsikt. Och där liksom Camilla sa, det är klart att jag kör hela vägen. Nej, det behöver du visst inte. Det räcker att du släpper av oss här. Och jag tänkte det ska bli spännande att se. Jag känner ju de här två starka kvinnorna ganska väl vid det här laget. Och jag sa inte så mycket, så jag tänkte det blir roligt att höra hur det här slutar. Då efter att de hade hållit på så här en stund så säger Camilla, vad tror ni att Jesus hade gjort? Hade han släppt av er i Solna och låtit ta pendeltåget? Aldrig. Han hade kört er hela vägen hem till Sollentuna. Hon visste liksom vad som tog på pastorsparet, va? Okej, sa vi bägge två liksom i korus. Min fru och jag då, Inga-Li här och jag. Du får köra oss hem. Alltså det gick ju inte att säga emot, va? Och samtidigt blev jag i mitt faders hjärta så otroligt både glad och stolt över vår dotter. Och jag kände så här, hon har fattat vad lärjungaskap är för någonting. Hon har förstått vad det handlar om att vara en Jesu lärjunge. Då ska man hela tiden fråga sig, vad skulle Jesus ha gjort? Det vill jag göra. Jag vill bli lik honom. Om det så handlar om en så enkel sak som att köra ända till Sollentuna och inte släppa av i Solna. Och det där har hon många gånger sagt sedan dess i olika situationer. Vad skulle Jesus ha gjort? Ja, det är en bra fråga. Vi kallar att bli lika honom. Den femte kallelsen, den har vi i Johannes 12 och 26. Johannes 12 och 26. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Den femte kallelsen till lärjungaskap, det är tjäna mig. Den första var kom till mig. Den andra var följ mig. Den tredje var bli kvar i mig. Den fjärde var bli lika mig. Och den femte kallelsen är tjäna mig. Om du vill vara min lärjunge så tjäna mig. Vi kallar att tjäna honom. Det ska vi komma in på imorgon när vi ska tala om mångfalden av gåvor och tjänster som är en punkt också i Romarbrevet 12. I de verser som vi kommer till där då. Men vi är inte där än utan nu är vi i verserna 1 och 2 här. Tillbaka igen så ska vi ta nästa punkt. Så den första det var att en levande församling består av överlåtna medlemmar som är överlåtna till det här prästerskapet att tjäna Herren och som är överlåtna till det här lärjungaskapet. Det är vår andliga gudstjänst. Och sedan det andra kännetecknet som resten av bibelstudiet ikväll ska handla om då. En levande församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. En levande församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. Eller vi skulle kunna uttrycka det förvandling genom förnyelse. För titta, hur var det Paulus uttryckte det? Jo, jag läser igen den andra versen. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Att låta sig förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne, eller som det står i Bibeln 2000, genom förnyelsen av våra tankar, så att vi ständigt kan pröva vad som är Guds vilja. Det är ju det som är så viktigt. Och det här kan vi tillämpa personligt på våra liv, men vi kan också tillämpa det på församlingens gemensamma liv och på församlingens arbete och gemensamma verksamhet. Att leva i en ständigt pågående process av förnyelse och förvandling. Ni vet, det finns två diken för en församling och det har det alltid gjort och det gör det också i vår tid. Och kanske i synnerhet i vår tid. Det ena diket är att anpassa sig efter den här världen. Det är att bli en sekulariserad församling. Som hela tiden liksom anpassar sig efter trenderna, efter tänkesättet och värderingarna och livsstilen i den här världen. Och så tappar man sin andliga substans. Man tappar innehållet i vad det innebär att vara en lärjunge. För man anpassar sig hela tiden efter vad alla andra tycker och tänker. Idag har vi ett uttryck som man ofta brukar använda. Vad som är politiskt korrekt. Liksom det som gillas av samhället. Det som gillas av myndigheterna. Det som gillas av den stora massan liksom. Och så blir man som en vindflöjel. Anpassa er inte efter den här världen. Och när Bibeln talar om världen på det sättet, då är det alltså en beskrivning av den livsstil och de värderingar och det tänkesätt som präglar den från Gud bortvända mänskligheten. Alltså de människor som lever som om Gud inte fanns. Och som om Bibeln inte fanns. Och som om Guds vilja inte fanns. Man lever efter sina egna värderingar och så vidare. Man lever Guds frånvänt. Som om Gud inte fanns. Va? Det är det som ligger i det här uttrycket. Världen, när det används i den betydelsen. Sen kan ju världen också betyda den skapade världen. Och då har ju Gud skapat hela världen och så vidare. Och sen kan det innebära hela mänskligheten, alltså ty så älskade Gud världen. Så det finns ju lite olika betydelser, men det ser man när man läser varje sån här text där det står världen i sitt sammanhang. Men i de här texterna när det liksom varnas för världen, då är det alltså den livsstil, de värderingar, det tänkesätt som präglar den från Gud bortvända mänskligheten. Och då så handlar det om att vi inte ska anpassa oss efter den. I en levande bok så tycker jag att det här är väldigt starkt uttryckt. Där står det så här: följ inte världens beteenden och vanor, utan var nya och annorlunda människor med det nya livets friskhet i allt ni gör och tänker. Då förstår ni att välja det som är gott och som tillfredsställer Gud. Så det är det ena diket som vi varnas för här. Anpassa er inte efter den här världen. Bli inte en sekulariserad församling som tappar sin andliga substans. Och vi har mycket av det problemet idag i svensk kristenhet. Men det andra diket är det rakt motsatta. Det är att bli en isolerad församling. Då har man inte tappat sin andliga substans, utan man tror på hela Bibeln. Man har Jesus i centrum, man är beroende av den heliga ande och så vidare. Men man har blivit så inåtvänd så man har tappat liksom kontakten, inte med Gud men med medmänniskorna. Med de som vi skulle vinna, med de som vi skulle påverka, med de som vi skulle sprida evangeliet till. Utan vi liksom bara möts tillsammans och vi har det gott tillsammans och vi läser Bibeln och vi ber och vi prisar Herren och vi dricker kyrkkaffe och vi gör allt det där som är bra att göra, va? Men vi glömmer att vi skulle vinna människor. Och vi liksom tappar förmågan att kommunicera evangeliet på ett begripligt sätt till människorna runt omkring oss. Då hamnar vi i isoleringsdiket istället. Men det Paulus beskriver här, det är varken en sekulariserad församling som anpassar sig efter den här världen eller en isolerad församling som liksom bara lever inåtvänt. Utan det han beskriver, det är en förnyad församling. Det är en församling som lever i förnyelse. Som lever både nära Gud och nära människor. Där vi är kallade att både vara Guds människor och medmänniskor. För vi är ju kallade att vara båda delarna. Och ni vet, Jesus, han är både Guds son, men han är också människosonen. Ingen har levt så nära Gud som Guds son gjorde. Ingen har levt så nära medmänniskorna som människosonen gjorde. Vi är kallade att leva nära Gud och inte följa världen. Men vi är också kallade att leva nära människorna som finns i världen. Så att vi kan kommunicera Jesus till dem. Att inte bli sekulariserade, inte bli isolerade, utan vara en levande, förnyad församling som blir attraktiv. Låt er förvandlas. Och då är det väldigt intressant här att grundtextens ord här är metamorfos. Och det används bara vid några tillfällen i Nya testamentet. Det används om Jesus på förklaringsberget. Han blev förvandlad inför deras ögon. Och han bara lyste av Guds härlighet, vet ni. Då används det ordet. Det används också i andra Korinthierbrev 3:18. Och det ska vi läsa den sista texten i bibelstudiet ikväll. Om hur vi ska förvandlas till allt större Kristuslikhet. Men det används också, och detta är jätteintressant. Det används om puppans väg till att bli en vacker fjäril. Du vet, puppan som förvandlas liksom. Det här är ju riktigt intressant, va? Puppan som förvandlas till en vacker fjäril. En larv där som blir en puppa och som blir en vacker fjäril, va? Då används det här ordet metamorfos. Och det är alltså samma ord som Paulus använder i Romarbrevet 12:2. Ni ska inte vara som, anpassa er inte efter den här världen. Var inte som kameleonter. Ni vet, kameleonter, det är ju de som anpassar sig i färgen till den miljö de är i just då. Och jag läste en gång om en kameleont som hamnade på ett skotsrutigt tyg. Det blev tufft. Vet ni vad som hände? Kameleonten sprack. För det var ju så många färger, va? Det var ju så fruktansvärt många färger. Och den skulle använda, den sprack fullständigt, va? Vi är inte kallade att vara kameleonter. Vi är kallade att bli vackra fjärilar som återspeglar Jesu härlighet. Och som har andlig flygkraft. Så att vi liksom genom trons kraft och genom den heliga andes kraft kan liksom höjas över allt det här som vill dra ner oss. Och mer likna Jesus. Återspegla Jesu färger liksom till medmänniskorna. Så de ser Jesu härlighet i och genom oss. Va? Det är det som Paulus talar om i den här versen då. Det här tycker jag knyter an också till Jesu bergspredikan. När han talar om att vara salt och ljus. Matteus, det 5:e kapitlet Jesu bergspredikan. Och verserna 13 till och med 16. 13 till och med 16. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jesus säger alltså för det första, ni är jordens salt. Och med det vill han alltså säga, bli inte en sekulariserad församling. För då säger han ju, om saltet mister sin sälta, då duger det inte till någonting. Och då anknyter han förmodligen till hur det var med saltet i Döda havet. För mineralerna där i det saltet, det kunde förlora sin substans. Det kunde förlora sin sälta faktiskt. Det kunde urlakas om det utsattes för omgivningens fukt. Så kunde det saltet från Döda havet urlakas och mista sin kraft. Om det utsattes för omgivningens fukt. Är vi utsatta för omgivningens fukt? Är vi utsatta för massmedias påverkan? Ja, det är vi. Men vi behöver inte tappa vår sälta. Utan var jordens salt, säger Jesus. Och du vet att salt sätter smak på saker och ting så att maten smakar gott, väcker aptit. Salt väcker törst. Ja, och salt förhindrar förruttnelse. Och vi är kallade att sätta smak så att människor känner att det är smak i evangeliet. Smaka och se att Herren är god. Vi är kallade att väcka törst hos människor. Törst efter frälsning, efter Jesus, efter den helige ande. Ja. Och vi är kallade att motverka andlig och moralisk förruttnelse. Bli inte sekulariserade. Anpassa er inte efter den här världen. Var jordens salt. Och sen när Jesus säger, ni är världens ljus. Då talar han om att inte bli en isolerad församling. Utan lys i mörkret, men man sätter inte ljuset under skäppan eller under bänken eller under predikstolen. Nej, man gör inte det, va? Eller under där. Man sätter ju inte det här ljuset under här, va? Utan det ska ju sitta där på ljusstaken. Det ska lysa för alla de som är i huset. Bli inte en isolerad församling, utan låt ljuset lysa på arbetsplatserna. Ute i grannskapet bland grannarna, bland släktingar och vänner och kompisar och allt vad det är. Låt ljuset lysa. Och det är mycket möjligt att Jesus också tänkte på, alltså Galileens högsta stad, den hette Safed. Och den låg högt uppe på ett berg. Och man kunde se ljusen från den staden över stora delar av Galileen, för så högt låg den. Och det är mycket möjligt att Jesus tänkte på just den staden när han höll sin bergspredikan och säger det här, ni är världens ljus. Och lägg märke att han säger, försök inte vara världens ljus, utan han säger, ni är det. Men låt det, liksom dölj det inte, göm det inte. Jag tror att skeppan som vi ibland sätter ljuset under, det är våra kyrkor ibland. Vi liksom lyser här när vi möts, va? Men vi måste ju låta ljuset lysa utanför de här. För de flesta människorna, de finns ju inte här, de finns ju utanför. Det största mörkret är ju inte här, va? Det är utanför. Och det är där vi måste låta ljuset lysa. Det här är ju jätteviktigt. Och då handlar det om att som en förnyad församling låta oss förändras för att på ett relevant sätt kunna möta behoven hos vår tids människor. Och då är det intressant att samme Paulus som i Romarbrevet 12 och 2 varnar för att anpassa oss efter den här världen. Samme Paulus talar om en positiv form av anpassning i första Korintierbrevet 9. Att inte bli en isolerad församling. Och där så läser vi så här, första Korintierbrevet 9 från vers 19 och några versar framåt. 9 från vers 19. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen. För att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag. För att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lyder under Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Lägg märke till att här talar han inte om att anpassa evangeliets innehåll och budskap. Det får vi aldrig göra, för då blir det uttunnat. Men vad är det han talar om? Att anpassa sättet på vilket vi kommunicerar det. Att hitta de rätta orden. Att hitta de rätta bilderna. Till att beskriva detta kraftfulla evangelium. Att anknyta till människors situation där de befinner sig. Att liksom möta människor i ögonhöjd. Va? Inte så här som jag gör nu här ovanifrån. Utan liksom möta människor. Möta Krister, om du nu inte hade varit frälst. Nu är det ju det, tack och lov. Men om du nu inte hade varit det. Möta dig i ögonhöjd. Va? Det är det som är så viktigt. Och att kunna liksom hitta de där rätta sätten att kommunicera budskapet. Jag tror att om Jesus hade vandrat fysiskt ibland oss idag. Då hade han nog talat dataspråk en hel del, kan jag tänka mig. Han hade talat om att, ja, du vet, du får virus i din dator ibland. Det är förödande. Då måste du ha sådana här program som liksom botar och befriar dig. Eller beskyddar dig från dessa virus. Det finns ett virus som heter synden. Men jag vet att du har ett program som kan bota. Och som till och med kan beskydda dig från det. Och det är min frälsning. Alltså nu börjar jag fantisera lite. Men jag tror Jesus hade säkert använt sådana bilder. För att liksom knyta an till det människor kände igen sig. Va? Vi måste lära oss att på det sättet ha en gudomlig anpassning när det gäller kommunikation. Jag brukar säga att Gud har gett oss två öron och bara en mun. Ja, dels för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Det kan ju vara bra. Men också tror jag vi har fått ett öra att lyssna in den heliga ande. Och vi har fått ett öra att lyssna in människors behov och frågor och längtan. Var befinner de sig? Vad är det de brottas med? Hur har de det? Vad är aktuellt för dem? Och så lyssna in den heliga andes röst. Hur ska jag presentera Jesus för den här människan? Och det vill den heliga ande hjälpa oss att göra. Några nyckelord för en församling som lever i den här förnyelsen och den här förvandlingen. Jag vill ge några nyckelord. Det första ordet är äkthet, att vara äkta. Alltså att vi inte gömmer oss bakom religiösa masker, va, som vi så lätt kan göra. Utan vi är äkta och ärliga liksom rakt igenom. Det andra är naturligt övernaturliga. Att vara naturligt övernaturliga. Ni som var med på K-fallen när vi talar om andens gåvor, då vet ni att jag talar mycket om det. Att vi får vara naturligt övernaturliga. Att fungera i det övernaturliga. I den heliga andes kraft. I den heliga andes gåvor. Helande. Det profetiska. Under och tecken. Allt det här övernaturliga som andens gåvor står för. Att fungera i det och kommunicera det på ett så naturligt sätt som möjligt. Då kan människor ta det till sig. Jag har sett det här. Jag har sett att ofrälsta människor kan öppna hjärtan och ta till sig då. Men troende människor som inte är vana vid det pingstkarismatiska språket och uttryckssätten. De kan ändå öppna sina hjärtan och ta till sig det. Om vi liksom förmedlar det på ett naturligt äkta sätt, men naturligt övernaturligt eller övernaturligt naturligt. Det är liksom en härlig kombination. Jag tror också ett annat nyckelord är att vara både vardagsnära och helig. Det vardagsnära och det heliga. Vi behöver båda delarna. Tänk på Jesus. Han var helig, han levde ett heligt liv, ett annorlunda liv, men han var väldigt vardagsnära. Han pratade med fiskare om fiske och till och med gjorde under så de fick fisk. Och han talade liksom med människor i deras situation. Utifrån deras yrkessituation och vad det nu var. Och så använde han vardagliga enkla bilder. Men samtidigt förmedlade han en helighet och en gudsnärvaro. Som förvandlade människors liv. Jag tror också att det finns ett ord till. Och det är att vara trovärdiga. Att vårt budskap och vårt liv stämmer överens. Att trovärdighet. Lägg märke till också om vi tittar här i texten tillbaka till Romarbrevet 12 och 2. Hur skulle vi förvandlas? Vad är det som skulle förnyas hos oss? Förvandlas genom förnyelsen av vad då? Vad stod det? Vad var det hos som skulle förnyas? Genom förnyelsen av ert sinne? Eller Bibel 2000 säger genom förnyelsen av era av era? Bibel 2000. Vad är det som finns i sinnet genom förnyelsen av era tankar, va? Står det. Lägg märke till att den andliga förnyelsen börjar naturligtvis på insidan i vår ande, men den får aldrig stanna i vår ande. Den ska genomsyra vårt sinne, vår själ, vår vilja, våra känslor, men framför allt vårt förstånd, det vill säga våra tankar. Har du tänkt på, det är inte bara liksom, det är inte för att vara fyndig jag säger, men har du tänkt på hur viktiga våra tankar är? Det är ju det som styr oss. Tankarna styr våra känslor. Tankarna styr våra ord. Tankarna styr våra handlingar. Tankarna styr vårt beteende och så vidare. Och därför behöver våra tankar förnyas genom Guds levande ord och genom den helige ande. Oerhört viktigt. Och låt mig ta med några bibelord till där. I Efesierbrevet 4 och 23. Och här vill jag läsa också i Bibel 2000. Jag tycker att det är tydligare uttryck där. Efesierbrevet 4 och 23. Så står det så här. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Se till att ni förnyas i ande. Alltså i vår ande. Där börjar det. Men också i vårt förstånd. Det vill säga i våra tankar. För ibland vet du. Så har vi mött Gud. Till en underbar förnyelse i vår ande. Vi kanske har varit på välsignade gudstjänster. Eller en sån här helg. Eller vi har varit på Nyhem. Eller någon annan konferens. Där vi har blivit riktigt ordentligt välsignade i vår ande. Men om inte den förnyelsen också får påverka och förändra vårt sätt att tänka. Så kommer den att rinna ut i sanden. Efter ett tag. Och ibland ganska snart. Men om den förnyelse som Gud ger oss djupast i vår ande också får genomsyra och genomtränga våra tankar, vårt sätt att tänka, så kommer det att leda till en verklig förvandling. Titta, ska ni se också i Efesierbrevet 3, och vi ska läsa där den 20:e versen. Efesierbrevet 3 och 20. Så står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Lägg märke till att det står att Gud är så mäktig och han verkar i och genom oss med sin kraft. Men lägg märke till att det knyts till två saker. Han kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Och har du lagt märke till att ibland så kolliderar våra böner och våra tankar? Det vill säga, vi ber trosfriska böner om olika saker. Och vi tycker att vi har tro för det vi ber om. Så vi ber, Gud gör detta. Och tack Gud att du vill göra det. Och sen någon timme efteråt att vi har bett för det där, så tänker vi i gamla mänskliga omöjliga banor och tänka, nej men det kommer ju säkert inte att hända. Det är nog alldeles för stort och alldeles för svårt och det är alldeles för omöjligt. Och, ja, någon annanstans kanske det skulle kunna hända, men inte här. Och inte den människan jag har bett för, inte kan hon bli frälst, inte. Någon annan kanske kan det, men, nej, men hon är nog för hård och omöjlig. Och så liksom tänker vi otro, fast vi försökte be i tro, va? Vad är det som händer då? Vi saboterar med våra tankar det vi bad i våra böner. Det blir inte harmoni mellan bönen och tankarna. Vad är det som behövs då? Då behövs det förnyelse av våra tankar, va? Så att våra tankar blir fyllda av trons ande. Så att det vi ber med tro i våra böner, det tänker vi också med tro i våra tankar. Och det vi tänker i tro i våra tankar, det uttrycker vi också med tro i våra böner. Det här är otroligt viktigt. Vi förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen, våra tankar. Det står i första Korintierbrevet 2:16. Vi har Kristi sinne. Men i Bibel 2000 står det. Vi tänker Kristi tankar. Lägg märke till att när vi inte tänker Kristi tankar. Då finns det tre typer av tankar som vi istället tänker. Dels har vi det sekulariserade tänkandet. Där vi inte räknar med Gud och hans hjälp. Ja, vi kanske gör det när vi är i kyrkan på söndag, va? Men inte i vardagen. Inte när vi ställs inför vardagliga problem på jobbet eller i familjen eller ekonomin eller sjukdom eller vad det nu är för någonting. Då är det som att vi glömde att Gud är mäktig. Och så tänker vi bara sekularisera. Vi tänker bara mänskligt som om Gud inte kunde hjälpa, va? Där behöver vi uppleva en förnyelse och komma in i ett gudsrikestänkande där vi räknar med Herren i allt, va? Det andra, det är att vi så lätt fastnar, vet du, i det här negativa tänkandet som styrs av fruktan och otro och tvivel. Och där vi liksom, där den onde hjälper oss att måla upp hotbilder om en det ena och en det andra. Ja, men tänk om det blir så, och tänk om det blir så. Det är alltid liksom negativa saker, och så fastnar vi där i det negativa tänkandet, va? Men det är ju den gamla naturen som liksom är präglad av det där negativa tänkandet. Men den nya naturen som vi har fått i Kristus är präglad av tro. Och det positiva sättet att tänka och se på saker och ting. Utifrån vem Gud är. Utifrån han är allsmäktig. Utifrån hans ord och löften i Bibeln. Utifrån Jesus seger på korset. Ja, där har ni korset. Utifrån Jesu fullkomliga seger på korset. Att han är på tronen, ja. Utifrån den heliga andes kraft. Och gåvor och resurser och möjligheter. Och så får vi präglas av det tänkandet istället. Sen har vi också det kötsligt religiösa tänkandet. Och jag har mött en hel del sånt under årens lopp i församlingar. Det kötsligt religiösa tänkandet. Ja, men där vill man liksom mänskligt kunna kontrollera det som Gud gör. Och det är liksom, det är lite religiöst lagom. Du vet, svensk lagom. Vet du vad Bibeln kallar det för? Ljumhet kallar Bibeln det för. Religiöst lagom liv. Liksom, ja, det är bra med lite välsignelse, men det får inte bli för mycket. Och ja, det är bra om det är lite positivt i våra möten. Men liksom, det får inte bli för mycket liksom, av bön eller lovprisning. Eller att det händer saker. Liksom. Det ska följa sin vanliga jämna gång som jag liksom har koll på. Vad är det som vill kontrollera? Det är köttet. Och vår kötsliga natur, den står emot Guds ande och Guds vilja och det Gud vill göra. Så det behöver vi också bli befriade ifrån, att istället sträcka oss mot vad vill du, Gud? Det var ju det som Paulus sa här i Romarbrevet 12:2. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Att få tag på Guds vilja, Guds planer, vad Gud vill göra. Sista bibeltexten och sista tanken ikväll nu. Andra Korintierbrevet 3:18. Vad är målet för församlingens verksamhet när församlingen lever i förnyelse och förvandling? Jo, låt oss läsa Andra Korintierbrevet 3:18. Där står det så här. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas. Och där har du det här ordet metamorfos igen. Precis som puppan som blir förvandlad till en vacker fjäril. Va? Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Och det sker genom Herren anden. Vad är målet för församlingens liv och verksamhet? Det är förvandlade liv. Det är inte att vi ska ha ännu mer verksamhet. Så att vi liksom, så det blir så mycket verksamhet i församlingsbladet så det kan nästan inte få plats med det på de där sidorna, va? Och det blir så mycket verksamhet så vi orkar inte bli verksamhet med ä till sist, va? Nej, men det är inte det som är målet. Målet är förvandlade liv. Människor ska bli frälsta. Och de ska bli förvandlade i sina liv. Ifrån det gamla livet till ett nytt liv. Och till ett liv där vi mer och mer får del av hans härlighet. Där vi ser mer och mer av Herrens härlighet. Och ju mer vi ser av Herrens härlighet och blir upptagna med det. Fokuserade. Jesus fokuserade. Jesus fixerade. Ju mer vi ser hans härlighet, desto mer fylls vi av hans härlighet. Desto mer blir vi förvandlade av hans härlighet. Till att bli lika honom. Och då kan vi få uppleva att det går från härlighet till härlighet som det står här. Och vi förvandlas till en och samma bild. Alltså bilden av Jesus. Och det sker genom Herren anden. Det är ett verk av den helige ande. Och hörrni, vi är otroligt beroende av den helige ande. Det är ju den heliga ande som ger liv. Utan den heliga ande så blir det bara dött och religiöst och tråkigt. Det blir så tråkigt så inte ens jag som pastor vill vara med. Jag har lyssnat på sådana tv-gudstjänster ibland. Vi brukar stänga av dem efter 10 minuter. Vi säger, vad ska vi sitta och titta på det här? För det är ju fullständigt dött alltså. Och vi har lyssnat på andra tv-gudstjänster, ganska många, där det är liv. Och det går inte efter samfund, ska du veta. Det kan vara levande tv-gudstjänster från olika samfund där man märker, här är det liv. Det är liv i förkunnelsen. Jesus lyfts fram. Det är liv i lovsången. Det är levande vittnesbörd. Det liksom vibrerar av liv. Och man känner underbart. Underbart att det här får gå ut liksom till svenska folket. Va? Så det är ju som skillnad. Va? Vi är beroende av anden. Det är anden som ger liv. Det är anden som ger kraft. Det är anden som ger härlighet. Där Herrens ande är, där är en underbar frihet som inte binder oss utan som förlöser oss istället. Och där är också en gudomlig ordning, inte oordning och kaos. Det är inte det vi eftersträvar, nej, nej. Men där är en gudomlig ordning där Gud liksom får verka på sitt suveräna sätt genom olika gåvor, genom olika saker som han gör. Och så blir resultatet förvandlade liv som kan sprida Guds härlighet. Halleluja. Underbart. Jag blir så glad när jag hör berättas bland annat från våra släktingar här om vad Gud gör i er församling. Om den stora barn- och ungdomsverksamheten. Om människor som ni får nå. Om bönemöten som samlar 20 stycken fast ni inte är så många i församlingen. Det är helt fantastiskt. Fortsätt med det. Så blir det ännu mer liv. Så blir det ännu mer av Guds härlighet. Så kan Gud göra ännu mer. Va? Vad var punkterna ikväll? Det var egentligen bara 2 stycken. Den första var en levande församling består av överlåtna medlemmar. Det var där vi talade om lärjungaskapet också. Och en levande församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. Och så ska vi fortsätta imorgon. Från vers 3 och framåt. Och Herre, så tackar vi och prisar dig för ikväll. Och vi tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för det liv som finns i den här församlingen. Jag tackar för den härlighet som finns här i den här gemenskapen, Herre. Jag tackar dig för människor som de får vinna för dig och som de får nå för dig, Herre, med ditt evangelium. Jag tackar dig för barn- och ungdomsverksamheten. Jag tackar dig för andra typer av verksamhet som finns här och som är fyllda av liv ifrån dig, Herre. Jag prisar och lovar och tackar dig för det. Underbare Jesus Kristus. Och Herre, nu ber vi också att du ska låta ännu mer liv och ännu mer härlighet komma ifrån dig. Vi tackar och lovar dig för att vi kan få leva i en ständig process av förnyelse och förvandling. Jag tackar dig för att du vill förnya våra tankar så att vi tänker dina tankar i tro, Herre, och inte i otro. Utan vi får se och tänka utifrån dina underbara möjligheter. Vi får tänka Kristi tankar. Jag prisar dig för det i Jesu underbara namn. Amen.